السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Tawhid av Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Och idag ska vi inshallah gå igenom två kapitel, kapitel 21 och kapitel 22. Och i kapitel 21 så säger författaren: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. Kapitlet, vad som har nämnts beträffande överdrift gällande de rättfärdigas gravar, och det leder till att de blir avgudar som dyrkas vid sidan av Allah. Författaren fortsätter på det han påbörjade i förra kapitlet och de kapitel innan, då han talade om extremism, överdrift i religionen och överdrift i att upphöja religiösa och fromma människor och faran av gravdyrkan. Och vi nämnde i förra lektionen att de lärda sa att de största orsakerna till att folk fallit in i kyrk, det var gravar och bilder. De här två största orsakerna till att folk fallit in i kyrk, att de dyrkat dessa gravar och börjat dyrka avbilder. Och författaren kommer i det här kapitlet att tala om hur upphöjandet av gravar kan leda till att folk till slut kommer att dyrka dem vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. En extremism gällande dessa gravar kan leda till, eller leder till, kyrk. Och här finns en viktig sak som As-Sa'di tar upp vad beträffar gravar, då han förklarar detta kapitel och föregående kapitel. Imam Sa'di säger att det finns två sorters besök av gravar. Al-mamnu' och al-mashru'. Det förbjudna och det tillåtna. Det finns två sorters besök av gravar i islam. Tillåtna besök av gravar och förbjudna besök av gravar. Han säger att de tillåtna besöken av gravar är de som är i enlighet då med islam. Och det är de som är utan att man har rest till graven. En islam är inte tillåtet att resa för att besöka en grav. Det här finns inte islam, att man reser för att besöka en grav. Som vissa gör, de reser till exempel till Karbala för att besöka en grav. Eller de reser till en annan plats för att besöka en grav av en wali, eller göra hajj till en grav, som de kallar det för. Allt det här är haram i islam, och det är resor som oftast är kyrk. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: det är inte tillåtet att ge sig ut på en resa till moské förutom en av dessa tre moskéer: moskén i Mekka, moskén i Medina och moskén i Jerusalem, Al-Aqsa. Dessa tre heliga moskéer är de enda moskéerna där man får en resa till. Du får inte nu resa för att besöka en speciell moské på en annan plats, utan endast dessa tre moskéer får man resa till: Mekka, Medina och Jerusalem. Så denna hadith bevisar att man inte heller får resa till gravar. Taib. Så de besök av gravar som då är i enlighet med islam är de som man inte reser till. Alltså det är skillnad på att åka till en grav och resa till en grav. och de som då är i enighet med islam. Och han säger, Saadi, att besök av gravar i islam har två syften. Två syften. Är det någon som vet dessa två syften? Varför besöker man en grav?
För att påminna om döden.
Ja, att påminna sig själv om döden. Och det andra, att göra dua för de som har dött. Dessa två syften. Och i och med dessa två så gynnar man sig själv och man gynnar andra. Man gynnar de som har dött. Och att påminna sig själv om döden är ett väldigt viktigt syfte. Profeten Muhammed alaihissalam, han sa: jag har tidigare förbjudit er från att besöka gravar. Nu får ni besöka dem. För de påminner er om nästa liv. Och i en annan riwaya: för det mjukar upp era hjärtan. Det fyller era ögon med tårar. Och påminner er om nästa liv. Så han sa här att en av de orsaker till att man får besöka gravar är att de påminner om nästa liv. Mjukar upp hjärtat och får dig kanske att gråta för Allahs skull. För människan blir ibland väldigt hård i sitt hjärta. Glömsk och distraherad av det världsliga livet. Och man glömmer bort döden. Man glömmer bort att vi alla kommer att dö en dag. Och vi alla kommer ligga i en grav. Och det enda vi har med oss är våra gärningar. Ingenting annat. Inga vänner. Inget ljus. Inget kul. Utan bara ligga där i graven i väntan på domedagen. Så man behöver påminna sig själv om detta. Varenda människa från Adam till idag har dött. Förutom Isa. Han kommer tillbaka, han kommer också dö. Alla människor kommer att dö. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Vi har inte gett någon människa före dig, Mohammed, evighet. Ingen kommer leva för evighet. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Alla människor kommer att smaka på döden. Så man påminner sig själv om denna sanning. Vilket gör att man förbereder sig för den dagen. Genom att samla på sig goda gärningar. Och sen går man också till gravarna för att göra dua för dem som har dött. Att Allah ska förlåta dem. Allah ska ge dem sin rahma. Allah ska skydda dem från elden och ge dem paradiset. För de som har dött kan inte göra goda gärningar. Profeten Muhammad alaihissalam, han sa: om människan dör så slutar hans goda gärningar att gälla. Han kan inte längre göra goda gärningar. Förutom tre saker som fortsätter att ge honom belöning. En sadaqa han har lämnat efter sig som fortsätter att generera belöning. Eller kunskap han har lärt ut som folk tar nytta av. Eller rättfärdiga barn som gör dua för honom. Så har man dött kan man inte göra dua, man kan inte göra salah. Man kan inte ge sadaqa, man kan inte göra tauba. Så personen i graven är i behov av att andra gör dua för honom. Att alla ska förlåta honom och så vidare. Så man gynnar honom genom att gå och besöka dem. Och sheikhen säger man gör dua generellt för alla döda. Alla förlåter alla muslimer, alla förlåter dessa muslimer. Och specifikt om det är kanske någon släkting eller någon man känner, kan man göra dua för dem också. Mer specifikt dua. Det här är tillåtna besök av gravar. Sen har vi förbjudna besök av gravar. Och sheikhen delar in dem i två kategorier. Det första är de besök som är haram och som är bidda. Och kan leda till kirk. Som till exempel de som går till gravar för att göra temessuh. Alltså stryka över gravarna och tro att det finns baraka. Eller tawassul bi ahliha. Att man försöker medla hos Allah, till Allah subhanahu wa ta'ala med folket i gravarna. Eller be vid gravarna. Alltså be till Allah vid gravarna. Vilket vi talar om förra lektionen är inte tillåtet. Eller tända ljus vid graven. Eller bygga någonting över graven. Och att överdriva och upphöja dessa människor. Så länge det inte når ibadah, dyrkan. Då är det bid'a och haram. Men andra kategorin, besök av gravar som då är kirk akbar. där man dyrkar dem i gravarna, som att göra dua till dem, att söka hjälp av dem. Det här är storkyrk. Man säger det här är samma sak som de som dyrkar statyer gör med sina statyer. Sen så nämner författaren en hadith i detta kapitel, och den hadith som berättas av Imam Malik i hans bok Al-Muwatta, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ishtadda ghadabullah ala qawmin ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid. I denna hadith så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: och Allah, gör inte min grav till en avgud som dyrkas. Allahs vrede är enorm mot dem som gjorde sina profeters gravar till böneplatser. I denna hadith så gör profeten Muhammad alaihi wasallam dua: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Och Allah, gör inte min grav till en avgud som dyrkas. Och här säger ulema att det här indikerar på att det är någonting möjligt. För vissa sufister och ahlul bidda säger nej. Det går inte att göra en grav till en avgud. Det går inte. Det kommer aldrig hända. Och de säger att be till graven, att be till profeten Muhammad, det är inte kyrk. Det är inte kyrk, okej? Okay? De säger det här är tawassul. Vi medlar. Taib. Denna hadith är ett svar mot dem. Då profeten sa: Allah, gör inte min grav till en avgud, wathan, som dyrkas. Gen den som går och dyrkar profetens grav, alaihissalam, har gjort den till en avgud. Och det är klart och tydligt från denna hadith. Och hadithen bevisar också att avgudar inte bara är statyer. Vissa säger: men vadå, vi är inte kyrk, vi dyrkar inte statyer. Nej. Om ni gör dua till profeten alaihissalam eller någon annan, då har ni gjort kyrk, och ni har gjort dessa till avgudar, authan, vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så sa profeten alaihissalam att Allahs vrede är enorm över dem som gjorde sina profeters gravar till moskéer. Kolla här, om vi lägger ihop denna hadith med de hadith vi nämnde förra veckan. Vi nämnde i hadithen förra veckan att profeten alaihissalam gjorde dua, och han sa la'natullah. Ja, Allahs förbannelse på dem som gör sina profeters gravar till moskéer, eller hur? Han gjorde la'na över dem. Allahs la'na är över dem som tar sina profeters gravar till moskéer. Det nämndes också för profeten alaihissalam dessa moskéer eller böneplatser som det fanns moskéer i. Han sa: ulaika shirarul khalq. Dessa är de ondaste och värsta av människor. Och i denna hadith, de får Allahs vrede. Alla dessa tre för de som bygger moskéer över gravar. Och det står inte i haditherna att de dyrkar dessa gravar. Även om de dyrkar Allah i dessa moskéer. Men de bygger en helig plats och en moské över graven. Eller de bygger ingenting alls, men de dyrkar Allah vid graven. Då har de tagit det till en moské. Och får de för någonting? Allahs förbannelse, Allahs vrede, och de beskrivs av profeten Alisam som de värsta av folk. Tyder inte dessa tre beskrivningar på att det de gör är haram och att det är från de stora synderna? Eller hur? Detta tyder på att det inte är tillåtet i islam att dyrka Allah vid gravar, och det är inte heller tillåtet att bygga någonting över gravar. Sen så nämner författaren från Ibn Jarir, från Sufyan, från Mansur, från Mujahid beträffande versen afara'aytum al-lata wal-uzza. Har ni sett al-lata wal-uzza? Så sa han: Lat var en man som brukade blanda och dela ut gröt till folket som gjorde hajj. Och när han dog så började folk att samlas hängivet kring hans grav och dyrka honom. Och Abu Jauza berättar samma sak från Ibn Abbas som sa att han brukade göra gröt till vallfärden. Så här berättar Mujahid och Ibn Abbas om den här versen Lät. Lät var en man som gjorde goda gärningar i Mekka. Han brukade göra gröt och dela ut till folk som kom på hajj. Och det är en god gärning, eller? Att mata folk. Är någon som minns en hadith om att mata folk? Vi nämnde för några veckor sedan. Ja, den bästa islam är att mata folk, eller hur? Yut'am och ta'am. Wa ifsha al-salam. Ja. Så det är för de bästa av gärningar att mata folk. Och det nämns också i vissa näreringar att den här mannen yani det skedde karamat. Underliga saker till honom. Så när den här mannen dog, vad hände? Folk tyckte om honom och började gå hängivet eller ukuf, sätta sig vid hans grav. Vilket sen ledde till kyrk. Och Quraysh gjorde en staty och började att tillbe Lät. Så vad var det som ledde till kyrk? Att de var extrema beträffande hans grav. De gjorde någonting som inte var islamiskt beträffande hans grav. De började med vad? Eller ukuf. Att sitta hängivet vid graven. Och det här är någonting som inte är tillåtet. Att gå och sätta sig vid en grav och tro att man ska få någonting gott av att sitta nära graven. Spelar ingen roll vem det är som ligger begravd. Det här är en av de saker som kan leda till kyrk i slutändan. Och sen berättar författaren hadithen från Abu Jauza från Ibn Abbas. Där han säger... att profeten alaihissalam förbannade de kvinnor som besöker gravar och de som yani, bygger moskéer över gravarna och de som tänder ljus på gravarna. Taib. Och som ni läser här i fotnoten så är den här hadithen inte autentisk. Men den första delen beträffande att profeten alaihissalam bad om la'na, eller han sa att kvinnorna som besöker gravar är förbannade. Den här hadithen har nämnts i andra böcker och på andra vägar och ulema nämner att den är autentisk. Men då nämner vissa ulema att det är med näreringen zawarat, eller de som ständigt besöker gravar och inte bara de som besöker, utan de som ständigt besöker. Så den här hadithen nämner författaren med det här tillägget att de som lyser upp eller yani sätter lampor och ljus på gravarna, de är förbannade. Varför får man inte sätta ljus på gravar? Är det kyrk att sätta ett ljus på en grav? Eller? Har man gjort kyrk? Om man sätter ett ljus på en grav. Har man det? Det är kyrk. Nej. Det kan leda till kyrk. Förstår du? Och vi kommer komma till det i nästa kapitel. Hur islam har stängt alla dörrar till kyrk. Okej? Men allt som leder till att man särskiljer gravar, upphöjer gravar och är extrem gällande gravar är haram i islam. Inte tillåtet. Som det här nämndes i kapitlet, att det här är någonting som då leder till kyrk. En annan punkt som togs upp i denna hadith, det var det här att kvinnor inte ska besöka gravar. Och det är en punkt som kan vara viktig att ta upp och som de lärda diskuterar när de går igenom denna hadith. Och de flesta förklaringar på denna hadith i Kitab al-Tawhid, eller alla som jag faktiskt har lyssnat och läst, säger samma sak, att det är haram för kvinnor att besöka gravar. Taib, finns det någon annan åsikt i denna fråga? Gör det? Ja, det gör det. Och faktiskt majoriteten, som är Nawawi säger, av de lärda säger att kvinnor får besöka gravar. Kvinnor får besöka gravar. Vad är då bevisen på att kvinnor får besöka gravar? Jag har med mig här Sheikh Albanis bok Ahkam al-Janaiz. Där så nämner Sheikh Albani rahimahullah ett antal hadither och uttalanden som tyder på att kvinnor får besöka gravar. Och första argumentet han använder är den hadithen som vi nämnde, där profeten Muhammed alaihissalam han sa att jag brukade förbjuda er från att besöka gravar, men nu får ni besöka dem för de påminner er om nästa liv. Och han säger hadithen är generell. Den nämner inte att män och kvinnor fick inte besöka gravar, men nu får männen besöka gravar. Utan han säger den är generell. Och att bli påmind om nästa liv är någonting som både män och kvinnor behöver. Eller hur? Taib. En annan hadith som sheikhen använder, som är väldigt stark, det är en hadith som berättas från Abdullah ibn Abi Mulaika, som sa: en dag så träffade jag Aisha och hon var på väg ut från al-Maqabir, från begravningsplatsen. فقلت لها يا أم المؤمنين, jag sa till henne, de troendes moder, min ein aqbalti, vart kommer du ifrån? Hon sa, min qabri Abdurrahman ibn Abi Bakr. Hon berättade att hon kom från hennes brors grav, Abdurrahman. Och då så sa den här mannen, han sa, قلت لها أليس كان رسول الله نهى عن زيارة القبور عليه الصلاة والسلام. Och då frågade jag henne, brukade inte profeten sallallahu alaihi wasallam förbjuda från att besöka gravar? Brukade inte profeten sallallahu alaihi wasallam förbjuda från att besöka gravar? Och då så sa Aisha, qalat na'am thumma amara bi ziyaratiha. Han brukade förbjuda, men sen tillät han att man besöker dem. Och denna hadith berättad av al-Hakim och al-Bayhaqi, och Sheikh Albani nämner att den är autentisk. Och al-Dhahabi säger också att han är autentisk. Och även andra lärda. Så i denna hadith finner vi att Aisha radiyallahu anha besökte gravar och sa att det var tillåtet att besöka gravar. Och att förbudet var upphävt. I en annan längre hadith som Sheikhen nämner, så berättar han hadithen om hur Aisha radiyallahu anha en kväll följde efter profeten Muhammad alaihissalam till al-Baqi', till begravningsplatsen, utan att han visste. Och sen så såg han henne, men hon sprang hem. Och sen kom han efter henne hem i alla fall. Och hon erkände att det var hon som hade varit där. Och då så sa Aisha, vad ska jag säga om jag kommer till begravningsplatsen? Vad ska jag säga? Kayfa aqulu lahum ya Rasulullah? Vad ska jag säga om jag någon gång då kommer till begravningsplatsen? Och då så sa han och lärde henne den här duan som man ska säga. Assalamu ala ahli diyar min al-mu'minin wal-muslimin. Yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-musta'khirin. Wa inna insha'allahu bikum lahiqun. Den här kända duan som man då ska säga. Och den här hadith finns i muslim. Så hur kan profeten a.s. lära Aisha vilken dua man säger om man besöker gravar, om hon inte får besöka gravar? Ma'kul? Att han ska lära henne vilken dua man säger om man inte får besöka gravar. Och så säger Sheikh Albani att Al-Hafidh, yani Ibn Hajar, nämner denna hadith som ett bevis på att kvinnor får besöka gravar. Och en hadith som vi också nämnde i Kista för några veckor sedan, när vi talade om sabr. Hadithen där profeten Muhammad a.s. gick förbi den här kvinnan som stod och grät vid hennes sons eller dotters grav. Minns ni hadithen? Och då så sa profeten till henne, ittaqillaha wasbiri. Frukta Allah och ha tålamod. Och då så sa hon, bort från mig, du har inte drabbats av det jag har drabbats med. Och hon visste inte vem det var som sa till henne. Och sen när hon fick veta att det var profeten alaihissalam, så gick hon och bad om ursäkt då. Men shahid, det som är själva inne i beviset i hadithen, är att det nämns ingenstans i hadithen att profeten alaihissalam förbjöd henne. Han sa inte till henne, ittaqillah, vad gör du på begravningsplatsen? Utan det som han förbjöd var att hon stod och grät vid graven. Och samma sak när hon sen kom och ursäktade sig, så sa han inte heller till henne, du fick inte vara på begravningsplatsen. Och vi har en generell princip i islam, vilket är att profeten Muhammad alaihissalam inte får vara tyst om saker som är haram. Om han ser någonting fel måste han säga till. Så om det var haram för kvinnor att stå vid gravar, så var det inte tillåtet för honom att gå förbi och säga, yani, taqilla, vad gör du? Eller, var inte tillåtet att gå förbi och vara tyst om detta. Så hadithen tyder också på att det är tillåtet för kvinnor att besöka gravar. Och An-Nawawi, som vi nämnde, han säger وَبِلْ جَوَازْ قَطَعَ الْجُمْهُورِ. Majoriteten är på åsikten att det är tillåtet. Ja. Och Tirmidhi nämner också liknande, att de flesta ulema är på åsikten att förbudet är upphävt. Men, vad menas då med hadithen som de andra använder? Att Allahs förbannelse är på de kvinnor som besöker gravar ofta. Sheikh Albani rahimahullah nämner att vad som menas med den hadithen är de kvinnor som gärna ständigt och ofta går och besöker gravar. För det här kan leda till att de faller in i saker som är oislamiska. Som att de står och skriker vid graven, kanske tar av lättar på sin islamiska klädsel och kanske sätter sig vid dessa gravar. Yani för att yani nuzha, vad säger man, som en slags yani utflykt. Och saker som vi kan se folk göra i muslimska länder. Och det här är också någonting som Al-Qurtubi och Shawkani nämner. Yani vad som menas med den här hadith är de kvinnor som yani överdriver i att besöka gravar och sen då gör oislamiska saker vid gravarna. Så i alla fall det finns yani två åsikter i denna fråga. Och det som då verkar vara närmaste sanningen är att det är tillåtet till kvinnor att besöka gravar om de kan behärska sig. Om de inte går dit och skriker och säger saker som är oislamiska och gör saker som är haram eller kyrk och bidda och liknande saker, så får de gå ibland för att påminna sig om döden och att göra dua för de som har dött. Men en sak som däremot är förbjudet är att för kvinnor är att de följer efter själva begravningsceremonin. Det har nämnts en konkret hadith att sahabiyat sa att vi blev förbjudna från att följa begravningsceremonier eller begravningståg när man skulle begrava personen. Där ska kvinnor inte medverka vid själva begravningen. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så säger författaren Bab ma ja'a fi himayat al-Mustafa alayhi salatu wa salam janab al-tawhid wa sadd kull tariq yusil ila shirk. Kapitlet om hur al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam skyddade tawhid och stängde alla dörrar som leder till kyrk. Kapitlet om hur al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam skyddade tawhid och stängde alla dörrar som leder till kyrk. I det här kapitlet kommer författaren då att ta upp den här viktiga principen. Hur profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam stängde dörrarna till kyrk. Vi nämnde i förra lektionen den här principen som finns i islam som kallas för seddu dara'i, att man stänger dörren till det som är haram eller kyrk och så vidare, kufr. Du har något i islam som är haram, men det som leder till detta haram är också förbjudet. Minns att vi pratar om detta? Som till exempel vad? Zina. Och vad är det som kan leda till zina? Att kolla på henne, skaka hand med henne och så vidare, att vara själv med henne i ett rum. De sakerna i sig själv kanske inte är en stor zina, men det kan leda till stor zina. Och då säger islam, haram, det är inte tillåtet. Så islam förbjuder också det som leder till haram eller det som leder till kyrk. Kan ni nämna exempel på hur profeten Muhammed alaihi salatu wassalam har stängt dörren till kyrk i många saker? Och vi har nämnt många, idag har vi nämnt många. Kan ni nämna exempel på hur profeten Muhammed al-Islam har stängt dörren till kyrk?
Han förbjöd att man ber vid en grav.
Han förbjöd att man ber vid gravar och på gravar. Ja. Och mot gravar.
Och bland.
Ja. Bland, mot och på. Ja.
كم عدد أبطال تمشي في الأرض ورأيت حجرا أو
أيوة
صبرا أو خمسة
آه. طيب حديثم يوكسون يوم ذات بروفيتا علي السلام صوت العلي نحن سكولي إباق ودعوة هان صا lämna ingen upphöjd grav förutom att du jämnar den vid marken och ingen bild förutom att du river sönder den. För det är saker som kan leda till kyrk. Någonting mer? Att slakta där folk har slaktat innan islam till sina avgudar och liknande. Även om du slaktar till Allah så får du inte slakta på den platsen. Nej. Någonting annat?
Resa till gravar.
Att resa till gravar? Jahamkala. Nej. Någonting annat?
Att göra gravarna till
böneplatser. Nej, att göra gravar till böneplatser. Att bygga över gravarna. Att upphöja gravarna. Att begrava folk i moskéerna. Allt det här är något som profeten Al-Islam har förbjudit. Att skriva på gravar är också förbjudet. Som folk gör, de skriver massa saker. Att
skriva
Jag ska skriva något alls på en grav. Aldrig. Och att tända ljus vid graven. Allt det här är saker som då är förbjudet. Vad finner vi också? En fejda jag hörde idag faktiskt. Den enda bönen som är tillåten på en begravningsplats är salat al-janaza. Och vissa ulema de säger att i janaza så gör man inte ruku och sujud. Just på grund av detta. För att man ska inte göra ruku och sujud där det finns gravar. För det kan leda i framtiden till att folk faller in i kyrk. Och därför gör man bara janaza ståendes. Och hadithen vi också nämnde, ett annat exempel, att profeten alaihissalam sa jag brukade förbjuda er från att besöka gravar. Varför förbjöd han sahaba från att besöka gravar? Nej. Han tillät ju sen. Varför förbjöd han i början? Vad var själva orsaken? Ishi illa.
För att
de i början var okunniga. De i början var okunniga och kanske inte så gärna kunniga i tawhid och dess masail och så vidare. Och hade kanske lämnat kyrk och så. Men när han, de då var gärna stabila i religionen och kunniga så tillät han det. För att stänga den här dörren i början. De nämner också här salah. Man får inte be när solen går ner och när solen går upp. Sunna böner. Varför får man inte göra det för? De som dyrkar shaitan ber vid den här tiden. Nej. De som dyrkar shaitan ber vid den här tiden. Och vi ska inte efterlikna dem. Även om vi ber till Allah så får du inte be sunna böner igen i 10 minuter innan solen går ner. För att efterlikna dem. Så vi finner hur profeten Al-Islam har förbjudit många av saker. Och vi talade också om man får inte vara extrem beträffande att upphöja profeten Muhammed al-Islam. Samma sak där för att det inte ska leda till kyrk. Ja? Han sa upphöj inte mig så som kristna upphöjde Isa ibn Maryam och så vidare. Vi har också 2 exempel från sahabas tid. Från Umar radiyallahu anhu. En berättelse är berättelsen om hur Umar radiyallahu anhu högg ner trädet. Shajarat al-Ridwan. Där sahaba gjorde bay'a. Och det här koranet, den här trädet han nämns i koranen. Vet ni vilken är? Idh yubayi'unaka tahta shajara. Det här trädet nämns i koranen. Det är en stor händelse i islam att de gjorde bay'a under trädet. Så Omar var rädd att folk skulle vallfärda till trädet. Och resa till trädet och sen göra massa bidda vid trädet. Så han hugg ner trädet. Så att folk inte skulle göra kyrk. Subhanallah. Ett annat exempel som nämns i Fathul Majid är när sahaba erövrade, vad heter det? Tustur. Ett ställe i Iran eller Irak i alla fall. Där hittade de en byggnad. Och inne i byggnaden så fanns det ett lik. En död man. Som satt med en bok. Och den här döda mannen, det var profeten Daniel. Taib. Och de sa, subhanallah, han har varit död i 100 år, men kroppen var helt oförändrad. Allah har gjort det haram för marken att äta profeternas kroppar. Och i alla fall Daniel satt och läste en bok. Och Omar sa åt Ka'b att skriva av den här boken. Och sen så berättade folket att de brukade göra kyrk. Alltså det var innan de blev muslimer. Att om de behövde regn till exempel så tog de den här kroppen. Och så gjorde de kyrk på något sätt och bad om regn genom den här kroppen och så vidare. Yani, och i alla fall de gjorde kyrk. Så vad gjorde sahaba? På dagen grävde de 13 stycken gravar. 13 djupa grupper i den här staden. Och på natten, när ingen såg någonting, gick de och begravde honom i en av de här gravarna och täckte alla andra. Så då ingen visste vart han låg någonstans. Det var omöjligt att veta, som han alla. Varför? För att folk i framtiden inte ska falla in i kyrk. Här finner vi också hur sahaba förbjöd att man faller in i kyrk. Och det kommer också nämnas den sista athar i detta kapitel, samma sak. Det är bara några exempel på detta. Författaren nämner i den här versen, i den här kapitlet, versen från surat Tauba, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Vilket betyder: ett sändebud har nu kommit till er. En man ur era egna led. Tanken att ni ska drabbas av ett straff tynger hans sinne. Alla hans omsorger gäller er. Han ummar för de troende. Han är full av kärlek. Den här versen som ulema säger är Allah subhanahu wa ta'ala påminner de troende om denna stora gåva. Vilken stora gåva? Att Allah skickade profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och säger Allah också: laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan. Yani Allah visar sin nåd mot de troende då han skickade sitt sändebud. Och det här är wallahi en av de största av ni'ma, att Allah subhanahu wa ta'ala skickade profeten Muhammad alaihi salatu wasalam och skickade denna välsignade bok, den största gåvan som Allah subhanahu wa ta'ala har skänkt till mänskligheten. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Ett sändebud har kommit till er från er själva. Vad menas med från er själva? Vissa säger från ert folk. Allah tilltalar araberna. Ni i Mekka vet vem Muhammed är. Ni vet vem hans familj är. Och ni vet att han är ärlig. Och så vidare. Ni borde tro på honom. Han har kommit till er från er själva. Det här är en tolkning. En annan tolkning är att Allah subhanahu wa ta'ala tilltalar här hela mänskligheten. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. Yani, han är från människorna. Han är inte en ängel, han är inte en jinn. Utan han är från oss. En människa. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. عَزِيزٌ betyder här yani, det är svårt, sab, shadid. Det är svårt och det är tungt och det är hårt för honom att ni ska drabbas av någonting dåligt. Yani, profeten alaihissalam tar det väldigt hårt och lider om vi ska drabbas av någonting dåligt. Han bryr sig så mycket om människorna. Han vill inte att vi ska ha det svårt i religionen. Aziz. Aziz betyder svårt. Det är svårt för honom. Men anittum. De motgångar som drabbar er. Att folk är kuffar, att folk är vilse, att folk är okunniga, att folk dödas och så vidare. Allt det här var svårt för honom, alaihi wasallam. Och därför finner vi att han kom med religionen som gör det lätt. Bu'ithu bil hanafiyyati samha. Profeten alaihi wasallam, han sa: jag sändes med den uppriktiga och lätta religionen. Islam är en lätt religion. Och om profeten alaihissalam stod inför valet av två saker, så valde han alltid den lättaste så länge det inte var någonting haram. Så islam är en lätt religion, ingen svår religion. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: harisun alaikum. Han är mån om er. Haris, yani, han bryr sig väldigt mycket om er, alaihissalam. Han vill att ni ska bli vägledda och att ni ska få det bästa i detta liv och i nästa liv, alayhi salatu wassalam. Harisun alaikum. Och det här är också en indikation till oss att vi borde också vara måna om att folk ska bli vägledda, att folk ska hitta rätt väg. Vi är inte glada om folk går vilse. Vi är inte glada av att folk hamnar i helvetet, utan vi önskar att folk blir vägledda till islam och att muslimer blir vägledda till yani den sanna och rätta islam. Eller hur? Om man ska vara mån om folks vägledning. Bil mu'minina Ra'uf och Rahim. Han är till de troende Ra'uf, Rahim. Ra'uf, ulema säger, det är den starkaste formen av rahma. Ra'fa, som ordet Ra'uf kommer ifrån, Ra'fa är den starkaste formen av rahma. Rahim, yani barmhärtig och nådig. Så profeten alaihissalam är otroligt barmhärtig. Och den största rahman och nåden han hade mot mänskligheten är att skydda dem från elden. Att skydda dem från elden. Eller hur? Den största nåden du kan ha mot en människa är att försöka rädda honom från helvetet. Och det värsta han visste skulle drabba folk, det var kyrk. Och därför var han väldigt mån. Och därför nämner författaren denna aya. Att det värsta han varnade från, det var kyrk. Och det största han uppmanade till, det var tawhid. För det har också nämnts i Sahih Muslim att profeten Muhammad alaihissalam, han sa, det finns ingenting gott som för er närmare till Allah förutom att jag har uppmanat er till denna sak. Och det finns ingenting dåligt som för er längre bort från Allah förutom att jag har varnat för denna sak. Och vad är det största som för oss närmare till Allah? Tawhid. Och vad är det värsta som för oss bort från Allah? Kyrk. Så profeten var väldigt mån om att ge ni kalla till tawhid och att varna för kyrk. Och han varnade också för varje sak som leder till kyrk. Inte bara kyrk, utan det som också då leder till kyrk. Och sen nämner författaren hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Här så sa profeten a.s. Gör inte era hem till gravar. Och gör inte min grav till en id. En plats som ständigt besöks. Och salli alayya. Yani gör era salat, eller sänd er frid över mig. Vart ni än befinner er. I denna hadith så säger profeten a.s. först och främst: gör inte era hem till gravar. Vad menas med det? No. Det här är en uppmaning som förklaras i en annan hadith. En uppmaning till att be mycket hemma. Och ulema säger också läsa Koran hemma. Och göra mycket dhikr hemma. Och man ska inte göra sina hem som begravningsplatser. Och här säger ulema att det var underförstått av sahaba som han tilltalade. Att begravningsplatsen är en plats där man inte gör salat och läser Koran och gör dhikr. De är inte tillfälle. Ni gör inte era hem till en begravningsplats. Som är en plats där man varken ber eller läser Koran eller gör dhikr. Utan fyll era hem med salah. Frivillig salah. Gör mycket salah hemma. Läs mycket Koran hemma. Och gör mycket dhikr hemma. Det här förstår man av hadithen. Och det här är också en väldigt fin uppmaning. Till att vi ska försöka fylla våra hus med dessa saker. För det har nämnts i en hadith. Att liknelsen av den som minns Allah och den som inte minns Allah är som liknelsen av en levande och en död person. Och en annan hadith, liknelsen av ett hus där man minns Allah och ett hus där man inte minns Allah är som liknelsen av ett de dödas hus och de levandes hus. Och då säger Ibn al-Qayyim och ulema, man förstår av dessa hadither, att en person som minns Allah i sitt hem är en levande person i ett levande hem. Och den personen som inte minns Allah är som en död person i de dödas hem. Som han, alltså man ska fylla sitt hus med Koran, ljuset av salah och ljuset av Koranen och ljuset av dhikr och skrämma bort alla shaitan från sitt hem och inte göra sitt hus till ett begravningsplats. Och sen så sa profeten alaihissalam: och gör inte min begravning, eller gör inte min grav till en id. Gör inte min grav till en id. Id betyder här någonting som ständigt kommer tillbaka eller någonting man ständigt går tillbaka till. Ordet id på arabiska betyder någonting som kommer tillbaka eller någonting man går tillbaka till. Och ulema säger att id kan vara tid eller plats. Det går tillbaka till tid eller plats. En id i tid, som till exempel id al-adha och id al-fitr. Någonting som kommer tillbaka varje år. Lilla id, vad är lilla id för någonting? Jum'a, kommer tillbaka varje vecka. Sen har vi också plats. En plats där man ständigt besöker kallas också för id. Okay. Så här så sa profeten al-Islam, gör inte min grav till en id genom en plats som ni ständigt besöker. Utan sänd salat över mig vart ni än befinner er. För den kommer att nå mig. Och i en annan hadith så sa profeten al-Islam att sänd salat över mig vart ni än befinner er. För det finns änglar vars uppgift är att förmedla salat till mig. Så han vill här säga att gå inte till min grav. Alltså, var inte vid min grav. Dyrka inte Allah vid min grav. Det finns ingen dygd i detta. Det är ingenting speciellt med att dyrka Allah vid min grav. Och varför förbjöd han från att man ständigt ska besöka hans grav? Vad tror ni orsaken är? Att det kan i slutändan leda till kyrk. Det kan leda till kyrk. Så ni behöver inte komma till min grav för att göra dua eller dikr eller läsa Koranen eller salat eller någonting. Behövs inte. Det finns ingen dygd i detta. Utan det här kan ni göra vart som helst. Och här är också viktigt. Vissa människor tror att det finns en speciell dygd i att ge salam, salat och salam till profeten al-Islam framför hans grav. Men han klargör i dessa hadither att det är ingen skillnad. Det är ingen skillnad på den som står framför hans grav och säger assalamu alayka ya Rasulullah eller sallallahu alayka ya Rasulullah och på den som sitter här i Sverige. Det är samma sak. För änglarna förmedlar denna salam till hans själ och han besvarar sen denna salam. Så det spelar ingen roll om du står framför graven eller om du sitter på andra sidan jorden. Och här förstår vi också felet som vissa gör. Om någon ska åka på hajj så säger de kan du ge salam till profeten från mig? Alayhi salam. Det kanske ni kanske inte har hört det, men det är någonting jag ofta har hört. De säger, om du ska åka till Medina, skicka min salam till profeten Muhammad, alayhi salam. Det behövs inte. Du gör en egen salam på profeten här. Det är samma sak. Taib. Och här, gör inte min grav till en id. Tyvärr finns det vissa människor som har gjort det. De går dit, vi som har bott i Medina, vi vet. Efter varje salat går de dit. För att hälsa på profeten Muhammed s.a.w. Eller en gång i veckan går de dit. Och så vidare. De går dit ofta i alla fall. Och ännu värre. En sak man kan se i Ramadan. När det är iftar. Så ser man vissa människor. Innan iftar. De står, alla sitter och väntar på att äta. Och de ställer sig vända mot graven. Inte mot Mecca. Mot graven. Och så ställer de sig som att de är i salat. Ödmjuka. Och så står de och mumlar någonting. Och så står de och gråter till profeten Muhammed s.a.w. En hängivenhet och ödmjukhet och fokus och koncentration. Wallahi, de har inte samma fokus i salat till Allah subhanahu wa ta'ala som de har till profetens grav alayhi s.a.w. Exakt det som profeten varnade för har folk gjort. Och det här är någonting fel. Profeten Muhammed s.a.w. hör inte våran dua. Och även om han hör våran dua, han kan inte hjälpa oss. Och på domedagen kommer han ta avstånd från den kyrk som folk har gjort. Folk som vaktar, jag har berättat det förut men det är värt att nämna. Det finns de som vaktar profeten Muhammeds grav alaihissalam. Ni har sett dem kanske. De berättar att folk kastar in papperslappar mot graven. För de blir, du vet, ivägfösade. Man får inte stå där och göra dua. Vakterna säger gå. Så vad gör de? Kastar in papper. Om man plockar upp dessa papper, det står kyrk. Det står, ja Rasulullah, det är torka i vårt land, kan du göra så att det regnar? Ja Rasulullah, min fru kan inte få barn, kan du göra så att hon får barn? Ja Rasulullah, det är krig i vårt land, kan du göra så att det blir fred? Det är kyrken. Och tyvärr, de berättar att de här papperna, de fyller kartonger. Och vissa, de sitter bakom graven och så lägger de in de här papperna i mushaf, i Koranen, och stoppar i hyllan. Och tror att profeten ska läsa dessa papper. Vad är det här för aqida? Var kommer den här trosuppfattningen ifrån? Det här är att upphöja och vara extrem gällande profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så han förbjöd från detta. Han sa, ta inte min grav till en id. Utan ni kan skicka er salat till mig vart ni än befinner er. Och man förstår också en annan viktig sak här. Om man lägger ihop alla dessa hadither. Om detta är förbjudet beträffande profeten Muhammeds grav, vad säger vi då om andras gravar? Är det tillåtet? Det är ännu mer förbjudet. Alltså det är lika förbjudet. Eller hur? Om man inte får ta profeten Muhammeds grav till en id, så får vi inte heller ta någon annans grav till en id. Alayhi salatu wassalam. Som vissa ahlul bidda gör. Att de går och besöker en grav varje vecka. De går dit vid specifika tillfällen. Det här är också en bidda. Och vissa gör det, kanske inte i kyrk, men de vill besöka gravar på fredagar. Eller besöka gravar på id. Eller besöka gravar på torsdag eftermiddag. Jag vet inte vad. Det blir också en bidda. Om man särskiljer en speciell tid för att alltid besöka gravar. Utan man gör det med mellanrum för att påminna sig själv om döden. Det är bara det som är syftet med att besöka gravar. Och att göra dua för dem som har dött. Sen nämns det en athar här från Ali ibn al-Hussein radiyallahu anhuma. Och Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Rasulillah afan, det här är då profetens barnbarn, barnbarns barn alayhi salatu wassalam. Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. طيب. Och det är han som kallas för Zainul Abidin. Och de nämner att den här mannen var från de bästa av tabi'in radiyallahu anhu. Ali ibn Hussein berättar att han såg en man som kom till en furja, en liten öppning, en liten glänta någonstans bredvid profeten Muhammeds grav alayhi salatu wassalam, för att göra dua till Allah vid den här platsen. Han brukade ofta gå till den här platsen och göra dua till Allah bredvid profetens grav sallallahu alaihi wasallam. Och Ali förbjöd honom och han sa: låt mig berätta en hadith för dig som jag hörde från min far, från min farfar, från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, som sa: gör inte min grav till en id och gör inte era hem till gravar, utan sänd eran salat över mig, för sannoliken så kommer den att nå mig vart ni än befinner er. Så här förstår man en väldigt viktig sak. Det är att salaf brukade inte gå till gravar för att göra dua till Allah eller dhikr eller läsa Koran eller någonting sånt. Det var väl förstått hos salaf att man gör inte sånt. Och hämta till mig en hadith eller en athar där sahaba brukade gå och avse att dyrka Allah vid en grav. Finns inte. Finns inte en enda hadith som är sahih där någon av sahaba eller tabi'un brukade gå till en grav för att dyrka Allah och tro att det var någonting bättre att dyrka Allah vid den här graven. Det är inte tillåtet. Det som finns som kan vara värt att nämna, det är att Abdullah ibn Umar, den enda sahabin som vi känner till detta ifrån, brukade när han kom hem från en resa gå till profeten Muhammeds grav alaihissalam och säga: assalamu alayka ya Rasulullah. Och sen säga: assalamu alayka ya Abu Bakr och assalamu alayka ya Umar radiyallahu anhu. Det här är det enda. När Abdullah ibn Umar kom hem från en resa. Det var hans ijtihad. Att det här var någonting som var okej. Och vissa riwaya nämner att när han skulle resa. Men det nämns inte att någon annan av sahaba gjorde detta. Och därför säger vissa ulama att det här var någonting förbjudet. Det var någonting fel han gjorde. Andra säger att det var bra. Det är okej att göra så. Så alla i alla fall, det är tillåtet om man kommer till Medina som en resande. Att man då går till graven och säger assalamu alaikum ya Rasulullah. Men som vi sa, det är ingen skillnad på att göra det vid graven eller långt bort från graven. Men att göra någonting annat än detta är inte tillåtet. Det finns ingen speciell belöning i att gå till profeten Muhammeds grav alaihissalatu wassalam. Och här är också viktigt att nämna att det finns vissa påhittade hadither där de säger att hadithen säger: den som gör hajj och inte besöker min grav får inte sin hajj acceptera. Ja? De säger att profeten ska ha sagt: den som gör hajj och inte besöker min grav, fala hajja lahu. Han har ingen hajj. Och den här hadithen är påhittad. Den har ingen grund i islam. Och därför är det också fel det som vissa gör. De säger så här: vi ska resa till Medina för att besöka profetens grav. Det här är också fel. Det är också en bidda. Vi reser inte till Medina för att besöka hans grav, utan vi reser till Medina för att besöka vad? Hans moské, som vi sa i hadithen. Det är inte tillåtet att ge sig ut på en resa till en moské förutom dessa tre moskéer. Mekka, Medina och El-Quds. Så man får aldrig ge sig ut på en resa för att besöka en grav, även om det är profeten Muhammeds grav sallallahu alaihi wasallam. Men besöker man Medina så är det tillåtet att gå förbi hans grav och säga assalamu alaikum ya Rasulullah. Men man, som han sa, man yani, gör inte hans grav till en plats som ständigt besöks. Och här finns också en tillfärda som jag hörde från vår sheikh Abdullah Adani. Han sa, om du kollar på det här kapitlet om hur Mustafa alaihissalam stängde dörrarna till kyrk. Kapitlet handlar om att inte besöka hans grav, att göra den till en plats som ständigt besök. Han skulle kunna skriva kapitlet i förbudet att ständigt besöka profeten Muhammeds grav. Men han sa, sheikhen Allah, man kanske inte gjorde så för att det här skulle vara alldeles för hårt mot el-Quburiyun. De skulle tänka att det här är en attack mot oss. Vadå inte besöka profetens grav? Du tycker inte om profeten. Och de kanske skulle gärna riva sönder boken, elda upp boken. Men istället använder han hikma och säger hur profeten Muhammed s.a.w. stängde dörren till kyrk. Och så nämner han de här haditherna. Så ibland, han nämner det här är en bra sätt när man gör da'wa. Att man kanske inte går på folk direkt med deras bid'a eller fel. Utan man nämner indirekt. Och sen kommer man i alla fall i slutändan till det man vill komma till. Att det ni gör är fel och så vidare. Baserat på haditherna. Men om man säger direkt det här. Det ni gör är bid'a. De säger gå din wahhabi. Men säg istället kolla hur profeten sa som gjorde. Och sen man nämner haditherna och så vidare. Vad salaf gjorde och hur salaf förstod dessa hadither. Så kommer man i slutändan fram till det man ville uppnå från början. Det är också en viktig sak att tänka på när man gör da'wa. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Det finns också en annan.